Låt mig först få tacka för alla hälsningar, alla tankar, blommor som vi fått i samband med vår Levi som föddes för, igår är det 3 veckor sedan. Hela familjen hälsar. De ligger lite förkylda hemma så de kunde inte vara med idag, men vi är jättetacksamma för den kärlek vi har mött i samband med det. Levi alltså. Närmare varandra i en andeledd gemenskap, eller en andefylld gemenskap skulle jag kanske också vilja ha som rubrik. Som troende så är vi ett Guds folk. Vi tillhör Israels Gud, vi tillhör Gud. Den Gud som har skapat, den som ligger bakom, den Gud som med ett endaste ord gjorde så att allt blev till. Vi tillhör Gud som skaparen. Som troende är vi också ett Jesusfolk. När Gud på ett sånt konkret och speciellt sätt klev in i historien i och genom Jesus, så är det han vi följer. Jesusfolk. När Jesus hade fullbordat sitt uppdrag här på jorden, när han hade dött, återuppstått, så sänder han sin ande till mänskligheten. Han gör det för att nu är det dags att det där budskapet om Jesu Kristi död, uppståndelse, allting vad det innebär, nu är det dags att det ska ut över hela världen till alla människor genom alla tider. När enbart Jesus fanns på jorden så var det begränsat till honom som fysisk person. Men genom att sända sin helige ande, hjälparen, så kunde nu budskapet föras ut över hela världen. Vi tillhör ett folk som tillhör skaparen. Vi tillhör ett folk som tillhör frälsaren. Vi tillhör också ett folk som tillhör livgivaren. Låt mig säga någonting grundläggande om den helige ande först innan jag fortsätter. Den helige ande, det är en person. Den helige ande är inte en diffus kraft, den helige ande är inte något obestämt ting. Den helige ande är inte bara en den eller det. Den helige ande är en person som tillhör Gud, som är jämställd med Gud, som är Gud. Anden hjälper oss och inbjuder oss till en relation med anden till Gud. Den helige ande inbjuder oss också i den pågående eviga relation som finns i den treenige evige guden med Gud fader, Gud sonen och Gud anden. Därför är anden också Gud. Anden är inte mindre viktig eller mindre betydelsefull än någon annan av fadern och sonen. De tre samverkar och kommer alltid samverka. Anden är därför också evig och helig. Anden är inte någon nyckfull ande som bara kommer och går, utan anden är evig. Det står att anden för alltid ska vara hos lärjungarna. Hebreerbrevet säger att det är den eviga anden, genom den eviga anden, som Jesus frambar sig själv som ett offer. Anden har sina egna tankar och ber för oss som Guds folk. Romarbrevet 8 säger att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Eftersom anden är Gud så är anden också allsmäktig, allvetande och alltid närvarande. Det betyder att anden kan allt, finns överallt och vet allting. Som Emma läste inledningsordet så är den helige ande hjälparen eller hjälpredaren som hjälper oss som troende på olika sätt. Anden hjälper oss att säga de rätta orden när vi kommer i besvärliga situationer. Vi måste vittna om vår tro. När vi inte vet hur våra ord ska vara så hjälper anden till att lägga rätt ord. Anden är hjälparen som hjälper och lär oss och påminner oss om det vi behöver veta och det som vi behöver komma ihåg. Han är vår tröstare, vår rådgivare, den som uppmuntrar oss, den som ger oss styrka. Han är också vägvisaren som visar oss den väg vi ska gå. Det är den helige ande som drar människor till evangeliet. Det är den helige ande som utrustar Guds folk med den styrka som vi behöver för att kunna göra det som Jesus gjorde och det som vi ska göra. Anden drar inte bara människor till Gud, utan det är också den helige ande som drar oss närmare varandra som Guds folk, som troende. Det är också den helige ande som drar oss närmare Jesus. I anden så blir vi mer och mer Kristuslika, vilket är vårt uppdrag och vårt syfte. Det är genom den helige ande vi blir upptagna som Guds barn, som Guds söner och Guds döttrar. Det är den helige ande som för oss in i den relationen. Inte en relation som grundar sig på fruktan och slaveri, utan som kommer med frihet, som vittnar om att vi är Guds barn. Anden ger oss liv och frihet. För där anden finns, där råder inte slaveri, inte bundenhet, utan där råder frihet. Genom andens kraft så har vi ett överflödande hopp. Eftersom Gud är hoppets Gud, han fyller oss med sin glädje och sin frid. Läser man apostlagärningarna om den första församlingen, så är den helige ande fundamentet, grunden som allting är byggt på. Inför Jesu himmelsfärd, när Jesus har dött, han har uppstått, under 40 dagar så umgås han med lärjungen igen. Han visar sig för dem, han undervisar dem igen. Man ger dem också ett uppdrag att vänta tills den helige ande kommer. Den helige ande ska ge dem kraft att nu gå ut över hela världen med detta budskap. Och anden ska komma alla troende till del. Den som inte tillhör alla kan ju räcka upp en hand. Alla är alla. Anden vill komma alla till del. Anden är kännetecknet på Jesu Kristi församling. Andens roll i församlingen speglas i de många skiftningarna som vi läser om i apostlagärningarna. Genom anden får man tröst och man får stöd. Genom anden får man glädje och man får frimodighet. Andens närvaro manifesteras i ett karismatiskt tungotal, i profetia, i maktgärningar på olika sätt, helande med mera. Fylld av helig ande så håller den gripne Paulus sitt försvarstal inför Stora rådet. Anden är verksam när Filippos tar kontakt med den etiopiska hovmannen. Anden är verksam när Cornelius, när Petrus kallas till Cornelius, och man förrättar det första hednadopet. Anden är verksam när Paulus och Barnabas avskiljs som missionärer och reser ut. Anden är verksam också under deras missionsresor. Och inte minst betonas anden just i detta missionsprojekt, missionsverksamhet, i vittnestjänsten. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Den helige ande är alltså fundamentet, grunden som den församlingen och vi som församlingen är verkligen byggt på. Och vi behöver. Sören Kierkegaard, som en filosof, teolog som levde för massa år sedan, han sa så här, kanske lite tillspetsat: medan Kristus förvandlar vatten till vin har kyrkan lyckats med något ännu svårare. Den har förvandlat vin till vatten. Men det menade han att det Jesus gjorde, han gjorde övernaturliga saker. Han lyckades förvandla vatten, vin. Förvandlade vatten från vin. Han helade, han botade. Saker som människan i sig själv inte kan göra. Så verkar det som att kyrkan idag har gjort tvärtom. Vi har lyckats ta det där övernaturliga och någonstans tappat bort det på vägen. Han menar, och jag slänger ut det som en tanke, kanske är det dags att det där övernaturliga på nytt ska få drabba oss som Guds folk i kristendomen, i oss som församling. Det övernaturliga på nytt ska få bli en naturlig del i våra liv, i församlingens tjänst. För det är enbart därigenom vi kan fullgöra det uppdrag vi har fått. Att vara vittnen och göra det Jesus gjorde. Vi sjöng om det i den senaste sången, men jag ska ändå läsa från första Korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord och vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som vill. De andliga gåvorna ges fritt av Guds nåd. De är avsedda till ett kristuslikt tjänande, och de är resultatet av Guds mäktiga verk i en människas liv. Någon har sagt om den första församlingen i apostlagärningarna, om Gud hade tagit bort sin helige ande från den församlingen, då hade 95% av allt de sysslade med upphört. De var helt beroende i allt att en helig ande var verksam och utrustat dem. Jag hoppas att det är samma idag i våra församlingar. Att vi är totalt beroende av Gud och den helige ande i allt vi gör och allt vi säger. För församlingen är ju mer än enbart en vanlig föreningsverksamhet. Guds församling är inte bara en verksamhet eller en förening som går på mänskliga rutiner, som drivs med mänsklig kraft. Det mänskliga möjligheter ställs i centrum. Vi är någonting mycket större. Och när Gud utrustar oss genom sin nåd, då blir det omöjliga möjliga. Och det är för varje troende möjligt. Vi är totalt beroende av Guds ande. Skulle anden tas ifrån oss, så är vi totalt hjälplösa. Inget av direkt värde kan uträttas utan andens hjälp. När anden verkar, när nådegåvorna är i funktion, då blir kristendomen och den kristna tron den maktfaktor, den maktgärning och det övernaturliga, det som är tänkt att vara. För anledningen till att den första församlingen och församlingar runt om hela världen växer, expanderar, får se saker hända, det är att andens gåvor är i funktion. Att jag som enskild troende kommer i tjänst, att jag som enskild troende blir utrustad och vågar gå. Det vi tillsammans bildar Kristi kropp, det vi tillsammans med de gåvor som Gud genom sin nåd har lagt ner i oss bildar en multifunktionell kropp för att vinna den här världen. Det som händer på pingstdagen visar en ny relation, ett nytt förbund, en ny funktion. Den helige ande uppfanns eller kom inte på pingstdagen. Den hade varit i funktion innan, men på pingstdagen så utgörs den nu över allt och alla, oavsett kön, oavsett ålder, oavsett social status. Alla fick den helige ande till del. Och den hörde ihop med uppdraget att nu ska evangeliet predikas i ord och gärning över hela världen. Att gåvorna är viktiga kan vi bara se på när vi studerar och vi ser på Jesus. I Jesus så fanns alla gåvor i funktion. Anden uppenbarade sig i och genom honom. När han i sitt installationstal i Lukas 4 berättar om vad han ska göra under sina 3 år, så säger han att han ska förkunna glädjens budskap till de fattiga. Han ska utropa frihet för de fångna. Han ska utropa syn för de blinda. Han ska ge dem förtryckta frihet. Han ska förkunna ett nådens år ifrån Herren. Och så säger han, på samma sätt som Fadern har sänt mig, sänder jag nu er. Det Jesus var, är, gjorde och sa, det är vårt uppdrag som individer men som församling. Vi ska vara Kristi kropp i allt vi gör och allt vi säger. Anden vittnar med vår ande. Den helige ande vittnar inte istället för vår ande. Anden kom som vår hjälpare, inte som vår ersättare. Därför bygger det här samspelet mellan anden och människan på ett samspel där båda parter behövs och är viktiga. Det finns alltid en gudomlig sida och det finns alltid en mänsklig sida av alla dessa manifestationer. Enkelt sett kan man säga att det sker i tre steg. Första steget är att den helige anden ger instruktioner, information och instruktioner. Den andra delen är att jag som troende förmedlar och handlar utifrån det jag har hört och det jag har sett anden säga till mig. Och steg tre är att anden verkar genom det jag har sagt och det jag har gjort. Och när jag tänker på mitt eget liv så är det ju alltid punkt två det stannar upp i. Var det verkligen Guds röst jag hörde? Skulle Gud verkligen vilja att jag gjorde det här? Och så stannar jag upp och så tänker jag att det var nog bara jag. Genom att jag stannar upp i punkt två, där jag inte riktigt litar och tror på att det är Gud som har talat och Gud som har sagt, då kan aldrig steg tre heller ske, att Gud genom sin ande gör det där övernaturliga som det är tänkt att vara. Därför är det så viktigt att vilja känna Guds röst. Allt vi uppfattar sker genom våra sinnen. I Bibelns värld så finns det, pratas det om att det finns en synlig värld som vi kan se, vi kan höra, vi kan ta på. Men det pratas också om en osynlig värld, en slags en andlig värld, en andevärld. Vi som människor, vi som troende är skapade till att finnas och tillhöras i båda dessa världar. Båda dessa verkligheter, både i andevärlden och den fysiska världen. Därför har människan fått andliga sinnen som gör att vi kan uppfatta och höra och se saker som inte kan ta på, inte som vi kan se, inte som vi kan höra med våra fysiska sinnen. Utan det är den helige ande som hjälper oss att höra och att se. Det är den helige ande som hjälper oss att urskilja det vi ser och det vi hör. Vi får lära oss att höra Guds röst. Vi får lära oss att urskilja Guds röst bland alla andra röster. För det är skillnad på att höra en röst och veta vem det är som talar. Mina fysiska öron kan jag höra röster, jag kan höra människor prata. Men för att verkligen veta vem det är som har sagt det, då måste jag också ha lärt känna den som pratar. När jag hör min fru prata så behöver jag inte se henne för att veta att det är hon som pratar. För jag har lärt känna henne, jag har lärt känna hennes röst. Bland alla andra röster så kan jag urskilja hennes röst. Och när hon pratar, då vet jag att det är hon som pratar. Vi behöver träna oss och lära oss att höra och urskilja Guds röst för att veta när det är han som talar. För Jesus är det viktigt. Han säger i Johannes 10 att jorden, fåren, följer sin herde därför att de har lärt känna hans röst. När Gud talar, på vilket sätt han än talar, så vittnar alltid anden med vår ande. Och det är därför denna brottningskamp kommer. Är det min röst eller är det Guds röst som nu talar? Det är ju för att det där samspelet sker i människan. Jag tror att vi gör fel om vi direkt och utgår från att jag kommer bara handla och agera om jag är 100% säker på att det är nu Gud som gör och säger detta. På ett sätt är det en god tanke, ett gott förhållningssätt. Jag gör och säger ingenting om jag inte vet att det är Gud som har talat. För är det bara jag och mina tankar, då kan det lika gärna vara. Men samtidigt så tror jag aldrig att vi kommer komma till att veta att det är 100% säkert på att det är Gud. Utan det är genom att vi tränar, vi övar och vi vågar gå. Som vi också kommer träna och lära oss att urskilja när det är Guds röst som talar. När jag lärde mig cykla så kunde jag ha förhållningssättet att jag ska bara sätta mig på cykeln den dag jag är 100% säker på att jag vet att jag kommer cykla utan att ramla. Hade jag haft det förhållningssättet så hade jag varit 100% säker på att jag aldrig hade lärt mig cykla. För det ingår liksom i tränandet, i övningen, att man testar och man misslyckas. Man ramlar, man slår sig, men man är upp på cykeln och fortsätter. Och så klarar man lite längre och lite längre för varje gång. Och till slut så har man lärt sig cykla och man har lärt sig signalerna. Nu är jag på väg att ramla, så sätter man ner foten. På samma sätt tror jag det är med att lära känna Guds röst. Man kan inte från början vara 100% säker på att det är Gud som talar. Vi behöver öva oss, vi behöver träna oss. Blir det fel, då ber vi om förlåtelse. Men genom att öva och våga, då märker vi också när det är Gud som talar och när det inte Gud som talar. Det ger oss en erfarenhet och det lär oss att urskilja. Nu är det Gud som talar. Paulus säger: men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som vill. Det innebär att anden ger sina gåvor åt var och en efter sin vilja. Och Gud vill, den helige ande vill ge sina gåvor till alla. Det finns ingen ovilja åt den helige ande. Anden vill verkligen dela ut av sina gåvor. Anden vill dela ut åt var och en. Det innebär att ingen är exkluderad, ingen är underkänd, ingen är borträknad. Åt var och en, det är alla. Paulus uppmanar också de troende, oss, att vara ivriga att söka anden, att söka andens gåvor. Apostlarna och de första församlingarna såg inte de här gåvorna som någon slags extra som kom liksom senare i det kristna livet eller något svårtillgängligt, någon lyxartikel. De såg det här som att de var totalt beroende av att en helig ande fick tag om dem, att de blev utrustade av en helig ande. För annars skulle de inte klara det som det de hade fått som uppdrag. Samma uppmaningen sker och ges också till oss. Vi uppmanas att ivrigt söka de andliga gåvorna. Att vi inte nöjer oss med mindre än att vi får ta del, att vi får tag på dem. Vi uppmanas att sträcka oss mot Gud, att böja våra knän, att be, att vara ivriga. Helig ande, kom. Apostlarna, de var instängda 40 dagar. De bad ivrigt. Timme in, timme ut. Helige ande, kom. Om inte du kommer så kommer vi vara inlåsta för resten av våra liv. Helige ande, du måste komma. På två ställen i Johannes evangeliet, och jag ska avsluta med detta, så undervisar Jesus om den helige ande vid två möten med två personer. Johannes 4 med den samariska kvinnan, så undervisar han henne om att kom och drick av det vatten jag har. Då ska det bli en källa i dig med ett flöde som evigt liv. Alltså den helige ande vill komma och få oss en källa i oss. Några kapitel senare i kapitel 7 så undervisar Jesus igen. Och då säger han, ropar han ut till alla människor: den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är två funktioner av den helige ande som vi inte kan, det är inte antingen eller utan det är både och. Den helige ande vill vara en källa i oss som hjälper oss att bli mer Kristuslika, som gör att vi inte törstar och hungrar, som är för vår egen uppbyggelse, som är till för oss. Den helige ande vill också utrusta oss så att den helige ande blir en ström ur oss, där vi blir utrustade med nåd, med gåvor för att vinna den här världen. Vårt uppdrag är att vara Kristi kropp. Vårt uppdrag är att göra det Jesus sa, det han gjorde och det han var. Och det är alltid för människors skull. Det är för Gnosjös skull, det är för Smålands skull, det är för hela den här världens skull. Det är både för oss själva, för vår egen uppbyggelse, men det är också tänkt att vara en ström av levande vatten som går ut ur oss till den här världen. Kyrkan är kallad att breda ut Guds rike, och det är ett omöjligt uppdrag vi har fått ifrån Gud och från Jesus. Just därför behöver vi den helige ande. Just därför behöver vi den helige andes kraft. Just därför behöver vi bli utrustade av andens gåvor. Låt oss därför ivrigt söka anden och andens gåvor i våra liv, enskilt men tillsammans. Ska vi be tillsammans? Tack himmelske Fader för att du är skaparen. Tack för att du med ditt ord skapade från ingenting så att det blev till, Herre. Jag tackar dig för att du har skapat oss. Tack att du har format oss. Tack att det finns en tanke och en plan med oss. Herre, tack att det inte är en slump eller något misslyckande just vi finns till, utan vi skapade utifrån din tanke, Herre. Vi tackar dig Jesus för att du är frälsaren. Vi tackar dig för det du gjorde på korset, när du tog våra synder, vår skuld, när du besegrade döden. Vi tackar dig för att du uppstod, att du lever. Vi tackar dig för att du är livgivaren genom din helige ande. Vi tackar dig för att du sände hjälparen till oss. Vi tackar dig för att den helige ande hjälper oss att komma nära dig. Vi tackar dig för att din helige ande hjälper oss att lära känna dig. Vi tackar dig för att den helige ande gör bibelordet levande. Vi tackar dig för att den helige ande gör bönelivet levande. Herre och den helige ande, kom och fyll oss. Utrusta oss på det sätt som du vill med din nåd. Herre, jag ber att profetians tjänst ska få komma i funktion ännu mer. Herre, jag ber att helandets gåva ska komma i funktion ännu mer. Jag ber att uppmuntran och trons gåva ska komma i funktion ännu mer. Jag ber att gästfrihetens gåva ska komma i funktion ännu mer. Herre, jag ber att du ska väcka upp herdar, profeter, lärare. Kom heligande och gör det du vill i och genom oss, Herre. Dra oss närmare varandra. Dra oss närmare dig. Jag tackar dig också för att du sänder oss ut i den här världen. Ge oss frimodighet. Ge oss ett mod. Lägg orden i vår mun. Hjälp oss att bli mer lik dig, så att människor får upptäcka och få se dig, Herre. Kom heligande. Vi är totalt beroende av dig. Lägg ner tungotalet i oss. Lägg ner ditt bönespråk i oss, Herre. Kom heligande. Kom med din vind och blås igenom. Kom heligande. Kom.